Ja, alltså då Finland hösten 1939 anfölls av Sovjetunionen, så fick vi ju hjälp från Sverige. Finlands sak är vår, sa man. 9500 frivilliga svenskar stred på vår sida i kriget, och de flesta var ju infanteri, fotfolk. Vad som är mindre känt, så det också fanns svenska stridspiloter med. Simon Staffans, du vet mer om det här nu i alla fall, för du är medproducent i en dokumentärserie om den frivilliga flygflottiljen F-19.
Det är en ganska spännande historia som vi fick vara med om att förverkliga. För SVT nu då, så kommer den på YLE och NRK, DR och alla de här kanalerna också.
Ser du? Ja, för mig så var det här verkligen okänt ända tills du började berätta om det här projektet i, vad det är, vintras eller när vi träffade. Så var det för dig då? Hade du någon aning om
detta? Jag hade en viss aning om att det fanns piloter som hade kommit och stridit, men omfattningen hade jag absolut ingen koll på. Grejen var ju den att när Sovjet anföll 1939, så hade Finland väldigt lite stridsflyg som kunde försvara luftrummet, så man koncentrerade alla till södra Finland, vilket innebar att hela norra Finland stod fullständigt utan försvar. Jag tror det fanns ett transportplan i hela norra Finland. Och det här var ju inte så bra med tanke på att Sovjet hade sammanlagt över 1000 plan som var insatta mot just Finland i det här kriget. Så att de lappländska och städerna i finländska nordliga delarna så led ganska mycket under bombardemang där i början av kriget.
Mm. Vad gjorde då Finland och vad gjorde Sverige då kriget bröt ut, eller fanns det redan tidigare någon planer och tankar?
Det var så att de hade haft ett hemligt samarbete, hade visat sig, svenska och finska flygvapen. Man hade bland annat upprättat en gemensam flygkarta över norra delarna. Så det som man gjorde var att genast kriget bröt ut, så flög några svenska officerare över, hade en träff med Mannerheim, kom överens om vad som behövdes, och sen åkte man tillbaka till Sverige och utverkade egentligen tillstånd att ta frivilliga med sig, och också tillstånd att ta med sig en tredjedel av det svenska flygvapnet för att försvara norra Finland. Och det här då från det neutrala Sverige, så det var ganska häftigt.
Ja, det var ju en balansgång det där, att officiellt vara neutralt, men på det här sättet ändå stöda. Frivilliga, sa du. Alltså det var civilister som dök upp.
Det som man gjorde var att man gjorde upprop på de olika flygflottiljerna i Sverige. Och sen de som anmälde sig frivilliga, och det var många, så då, av dem valde man ut ett visst antal. Och de då sa upp sig från den svenska armén och skrev på för den finska armén. Så att på det sättet var de väl civila där i några sekunder emellanåt, eller en stund emellanåt i alla fall.
Men det här, hur manövrerar man med flygplanen då? För det finns ju inte några civila jaktplan.
Nej, det man gjorde var att man flög upp dem till borden, och sen målade man om dem hastigt till andra kamouflagefärger som passar just vinterlandskap. Och sen målade man dem med finska beteckningar när man hade flugit över dem till Kemi.
Mm. Vad var det för sorts flygplan?
Det var 12 stycken Gloster Gladiator, sådana dubbeldäckarplan. Och det var
bekant plan för mig, jag har byggt modellplan.
Ja, säkert bekant för många som har byggt modellplan. Ja. De är snygga plan, men de var ju helt föråldrade, hopplöst, liksom gamla redan. Men det var vad man hade att tillgå. Och sen kom det dessutom 4 stycken lätta bombplan, Hawker Hart, som också var dubbeldäckarplan. Mm. Och det var vad man hade.
Wow. Mm. Hej, vi ska höra ett litet ljudklipp från den här serien så vi kommer i stämning.
Arne Ljungs skytt Matti Sundsten följer med planet ner i störtningen, men överlever och sätter av mot de finska linjerna i 40 graders kyla.
Det var kallt och på 40 grader så var ju halvmeter djup lösnö, så tungt, mycket tungt åka.
Vad gjorde du med tältet?
Jag tänkte resa, men jag orkade inte resa. Jag kröp in och hade som en säck bara, och kröp in i den säcken och så. För att vila en stund och värma.
Och så hade du bensinkök där du skulle kunna värma konserv?
Ja, jag trodde det, men jag hade förfrusit henne redan då, så att jag fick inte upp locken varken på bensinflaskan eller på spritköket. Så det var ju värdelöst. Jag låg väl en par timmar i tält, men det var kallt i alla fall, så jag måste fortsätta.
Vad hände just när du kom fram till finska linjen?
Jag var oerhört trött. Jag var färdig praktiskt taget. Jag orkade inte fortsätta längre, tyckte jag. Snön runt omkring mig började röra sig. Jag trodde alltså, men det var finska soldater som hade omringat mig då. Jag hade inte sett någonting. Och de kom mot mig. Man såg gevärspipen och mustaschen på dem. Annars var de vitt alltihop. Först gick jag inte fram ett ljud. Jag hade inte talat på flera dygn. Och sen blir gränsstängd och skriker och eller använder mina rotslagen eller LT så skjuter inte jag svensk flygare.
Mm. Dramatik där, lite språkförbistring och bistert väder, minus 40.
Ja, minus 40, ja, det var väldigt, väldigt kallt, vilket ju var utmaningar för alla. Det, han som vi just hörde nu var en andra...
Matti Sundsten.
Han var en andra pilot, eller en skytt i ett bombplan som störtade i det första anfallet. Första, efter att de hade funnits i Lappland i 2 dagar så anföll de ryska styrkorna första gången och då störtade 3 av de här bombplanen. Och han då lyckades skida hem efter 4 dagar med förfrysningsskador och grejer och så vidare.
Ja.
De här, det här som han hade, det där var något som alla hade lärt sig säga. De hade tagit upp en skådespelare från Svenska teatern i Helsingfors för att lära alla piloterna att säga rätt saker på finska så de inte skulle bli skjutna om de blev, ja, råkade på finska trupper i terräng. Och det funkade.
Men han hette Matti, så kanske han hade något finskt påbrå och därför ville göra sitt.
Mycket möjligt, jag tror.
Det här var ju någon arkivintervju givetvis, men vad består den här serien av för material?
Det är mycket intervjuer med folk idag som kan berätta om de här sakerna. Historiker, flygplansexperter och så alla, Henrik Meinander och så vidare, som är med och berättar om vad de kan om historien. Sen har vi också grävt jättemycket i SVTs och Sveriges Radios arkiv och hittat ganska mycket intressanta grejer. Bland annat den här radiointervjun med Matti Sundsten som just hörde, men också intervjuer med de piloter som fanns med på den tiden. Så det fanns en gammal dokumentär från 80-talet där de berättar om sina upplevelser, så därifrån kunde vi återanvända material. Så har vi använt artificiell intelligens för att få allt material färglagt och så vidare, så att det ska komma mycket närmare i nutid och komma känns mycket.
Så här har AI använts för något gott,
ja,
kan vi konstatera.
För en gångs skull, ja.
Hur betydelsefullt var det att de här piloterna och planen deltog? Du sa att de täckte upp norra Finland.
Mm, det gjorde de. Man har räknat att de förhindrade 35 ryska bombanfall mot finländska städer i norra Finland. Så det är ganska mycket. Men sen det kanske viktigaste de gjorde var att de såg till att järnvägsförbindelserna hölls öppna mellan Sverige och Finland. Vilket ledde till att man dels kunde transportera krigsbarn och andra grejer från Finland till Sverige. Men man kunde också få in förnödenheter, ammunition och så vidare,
ja,
från Sverige till Finland. Så att den linjen hölls öppen så var livsviktig under vinterkriget.
Mm. Vad sa man från Sovjets sida att Sverige var med? Ni skulle vara neutralski.
Ja, absolut. Och de blev bland de här bombplanen som sköts ner och störtade. Så tillfångatogs 2 piloter. De sattes i förhör, skenavrättning och tortyr och så vidare. Så vi blev väldigt upprörda över att det var svenska flygare och trodde att Sverige hade gått med i krigen. Det här ledde sen till att man bombade Uleåborg, för man trodde basen fanns där. Och ledde också till att de här 2 piloterna som... de var krigsfångar. De fick skriva under ett avtal att bli spioner för Sovjet innan de släpptes iväg tillbaka till Sverige. Men så fort de kom till Sverige angav de sig själva och blev dubbelspioner, satte fast ryska spioner som hamnade i fängelse i Sverige, vilket ledde till att Sovjet bombade Stockholm i februari 1944.
Va?
Mm, faktiskt. Är det bombosändaren, teater på Södermalm och så vidare. Och sa självklart att det var inte vi. Men det var lite svårt att, det var lite svårt att motbevisa bombskärvor med kyrilliska bokstäver.
Oj!
Sen släpptes den här ryska spionchefen och försvann. Och där var den historien då. Men allt det får ni höra om i den här serien.
Just det. Och det är, visst är det 3 avsnitt?
Det är 3 avsnitt, ja.
Rymdes allt med eller skulle man gärna producera mer?
Oj, man ska kunna göra ganska mycket mer. Men vi hoppas på att få göra en fortsättning på vad som hände efter spelet efter det här också. Så vi ska se om det lyckas.
Och där är en SVT-produktion. Den har gått i Sverige redan eller finns på SVT Play.
Mm. Och så kommer den nu på Yle 1 klockan 8 den 31 juli, alltså nästa vecka.
Mm. Och på arenan?
Arenan självklart.
Kan man frossa i alla 3 avsnitten på en gång kanske?
Ja, visst.
Wow. Hej, det här var jättespännande. Tack ska du ha, Simon Staffans, för det här intressanta samtalet.
Tack.